En ting till om det där. Det står i Uppenbarelseboken, husker du, att Johannes såg en, han där på tron som vi snackade om tidigare idag, ett lamm liksom slaktet, som kunde öppna boken, löven av Judas stamme. Så står det, så ett lamm liksom slaktet för världens grundval. Är du med på det? Då Jesus döde där den 14 Nisan i år 31 om eftermiddagen, som vi snackade om för, efter helgdom och kalender, så tror någon att detta är den objektiva frälse och att Jesus icke lider mer. Det står Jesus dör icke mer, men Jesus lider. Därför står det i Hebreerbrevet, och det står han icke dör mer, så står det att när du går i synd, då korsfäster du Jesus på ny. Tror du att Jesus är följsam för din och min adfärd? Alltså idag. Det blir vi nöjda att tänka på. Visst du och jag vet vad prisen är för att synda, vad det kostar av lidelse, så vill synden bli mer och mer avskylig. Medlet mot synd, det är Jesus. Det är kunskap om ham. Och därför varje gång att jag väljer min hissighet eller mina gamla dåliga vanor, min surhet eller vad det måste vara, varje gång jag gör det, korsfäster jag Kristus på ny. Du säger, Jesus vill gärna vara syndbärare. Kom till mig alla som strävar att tungt att bära. Vidunderligt alltså. Det är ett vidunderligt system. För Jesus kan göra det, fördi han är inte själv skyldig. Det är det som är logiken i det. Vi prövar en ting till. Det har fått fatt i det där nu, ikke sant? Synden var i lejren. Synden kom till helgedomen. Den kom till lammen. Den kom till prästen. Den kom in i helgedomen. Och visst den blir där, blir den sonet en gång och fjärnes från lejren. Och så har du räddat synderen. Han är frälst från synd. Denne syndbärare, han led och döde här, men han korsfästes på ny varje gång du och jag tar vår synd tillbaka. Det skulle man tänka på. Sen en annan logik i det här som vi kanske tar med. Visst, nu är det dålig luft här tror jag, så vi ska se om vi kan inte bli för länge. Jag ska säga något. Det är bara sån, att se att det är liksom en mening i det där med Jesus som lider och dör. Det är en logik i det. När Jesus kan lida för andra, vad är grunden till att han kan lida för andra? Vad är grunden till det? Vad sa du? Han är oskyldig, ja. När Jesus kan dö för andra, varför kan han dö för andra? För han behöver icke dö för sig själv. Sånt? Och därför när Jesus kommer i Getsemane, så står han i en annan förhåll till Gud än han har fått stått för. För det står han blir regnet som överträder. Och vi ser där, vi har det bild av Jesus där han går in i Getsemane, så kommer han ut igen. Så går han in och går ut. Det tog tid, inte sant? Jesus var under en enorm pression för att uppge. Det är inte synd att bli fristet. Det är synd att ge efter för fristelsen. Och Jesus var verkligen fristet. Jag husker jag var soldat, jag var 19 år, och så kom jag till att läsa om Jesus. Första gången det gick upp för mig att Jesus kunde ju gått ut och gett sig med och lagt vara. Han gick in 3 gånger för han beslutade sig. Det var lika för han inte gjorde det. Och det var så hårt för han, för det han som hade haft en sån omedelbar, barnlig, tillitsfull kontakt med Gud allt genom hela sin existens, stod plötsligt i den situation att han blev sett på och blev behandlad som om han var synder. Det var så förfärligt för Jesus. Det står han vackert ute i. Elvite beskriver han med det han grep i gräset och skrek i sin nöd. Hebreerbrevet säger att i sitt jordlivs dagar han uppsänt bönder med tårar och skrik till han som kunde utfri han från hans trängsel. Så där Jesus, fördi han gjorde det, han blev regnet som överträder utan själv och värde, så har han rätt till att bära andres synd. Det är helt annorlunda med dig och mig. Viss synd kan jag bära. Jag kan ju inte bära någons. Jag är behov av att någon bär min, för jag är riktigt skyldig. Jesus var ikke skyldig, kunne derfor lide og dø for andre. Alle kjenner til det, alle forstår det. Jesus syndet ikke selv, var ikke skyldig å dø, han var ikke skyldig å lide, derfor kunne han lide, han kunne dø for andre. Det er så enkelt at du tror du forstår det, hold fast på det. Så kommer den andre siden av saken. Det er at Jesus, når han kom inn i verden her i forgården og gikk til korset, så var Jesus, efter den misjon han hadde som menneske i vårt kød, så var han skyldig å være lydig. Kan du forstå det? Det må vi gjenta. Jesus måtte jo være lydig, måtte han ikke det? Forestill deg at Jesus kom der til annen gang han ringer og sier, nei, nå får det være nok, nå kan de ha det, nå kommer tilbake, ligger de og sover igjen. Åh, la dem ryke og reise. Hvis de ikke gidder mer, altså, hvorfor skal jeg? Hvis Jesus sa det, så var saken tapt. Det er det samme som å si at Jesus var skyldig å være lydig. Jesus kunne lide for andre, han kunne dø for andre, men han kunne ikke lyde for andre på samme måte som han lider og dør for andre. Står det det? På en måte kan han det, for hans liv står i stedet for ditt liv når du kommer til han og ber om tilgivelse. Du kan gå tilbake i ditt liv og gjøre om tingene. Du kan kun få tilgivelse, og det er en som kan tilgi. Men han kan ikke overta din lydighet på samme måte som han overtar din lidelse og død. Så når Jesus led og døde, så led han og døde den andre død. Vi dør jo den normale død som menneske. Men det er den andre død vi slipper, for den prøvde han. Det er klart, men han kan ikke lyde for deg og meg som han kan lide for deg og meg, for han var selv skyldig å være lydig. Det står, født av en kvinne, født under loven, lydig, ja, lydig til døden. Og så står det, når han hadde gjennomført den lydighet, så står det, det er fullbrakt. Derfor står det i Hebreerne 10 at Gud har banet en ny og en levende vei inn i helligdommen gjennom hans legeme. Så når Jesus kommer inn i verden og lider for oss, og i denne lidelse viser seg lydig til det ytterste, så har han banet denne nye og denne levende vei inn til Gud i helligdommen. Og det er det som Hebreerbrevet taler om. La oss si at vi vender den der logikk rundt, og så sier vi at Jesus lever for oss på samme måte som han døde for oss. Jeg husker jeg satt i en bil for mange år siden. Det var to leger for øvrig. Den ene legen kjørte bil, og den andre legen var passasjer i forsetet, og jeg satt i baksetet og hørte på en intens samtale og debatt mellom de to. Vi kjørte nede fra Vestfoldet sted opp til Tyrifjord, og på Soli Høgda, det var de gamle svingene før den nye vei kom, de snakket og snakket og snakket, og den ene, han mente at Jesus, han lyder for oss på samme måte som han lider og dør. Den andre mente, går ikke an. Så snakket de frem og tilbake til det der, og så var det den ene siden annen, ja, men hør, du heldiggrisen, du som tror at Jesus kan leve for deg, du behøver ikke være kristen i det hele tatt. Jesus var jo kristen. Så du gikk ned det. Og da han sa det, så sa han, det var sjåføren som fikk en over nakken der, så sier, ja, det har jeg aldri tenkt på før. Altså, det vil jeg jo ikke slippe. Og så gikk det plutselig opp for denne her sjåførlege at jo, det dreier seg om. Gud tilbyr deg soning hver gang du kommer til han, og så tilbyr han deg en annen forsoning, og den er knyttet til din lydighet. Og din lydighet betyr at han får lov til å beholde synd som den skiller seg deg. Først da kan han få til en annen forsoning. En annen forsoning, ikke det samme som den første. Du kan ikke frelses uten en annen. Du kan ikke frelses uten den første. Men du må ikke gå rundt og tro at den forsoning er alt. Da kommer du til å gjenta det her katolske forsoningsoffer som gjentas og gjentas og aldri duer til noen ting. Du er nødt til å bli syndagsadventist og forstå hva det dreier seg om. At Jesus Kristus står og ber deg om å legge alt på ham og la han beholde det, så du holder opp med å korsfeste ham, så tar han med glede inn og gjør den siste forsoning. Og det er den eneste grunnen til at han ikke kommer til, at han ikke har fått lov til å gjøre det. Du spurte meg også, skal jeg slutte når jeg har sagt det, i forbindelse med helgdomstjenesten så hadde vi disse 2000 300 aftoner om morgenen, og det tas frem til 1844. Så stiller folk seg inn, hvorfor skal det gå så veldig lang tid før Jesus gjør det her? Kunne ikke han gjøre det med en gang og bli ferdig med det? Ja, så det henger sammen med hva vi gjør. Gud er ikke sendrektig, eller hva det heter, langsom, sånn som vi regner han for å være sen. Men Gud er nådig. Den eneste grunnen til at det varte ned til 1844, det er at, som Paulus sier, først kommer frafallet og syndens menneske åpenbares. Det står i Daniels bok, på grunn av frafall ble menigheten, eller herren som menigheten heter, nedtrampet. De 1260 år og alt det der. Altså alle løfter og alle trusler fra Gud er gitt på betingelse. Hvis menigheten, Guds barn, de som kjente ham, hadde fulgt ham, hadde denne dom funnet sted for lenge siden, ikke 1644 eller 1244 eller 844, 44, så sier det på den måten. Altså nå satte det på spisen. På samme måte at Jesus kunne vært kommet igjen etter 1844 for lenge siden, 40 ganger, 45 ganger, tror jeg det er, Froome samler opp i sin bok Movement of Destiny, hvor Ellen White snakket om at Jesus kunne vært kommet før den tid hun skrev. Hun døde i 1915. Hun sier i 1880-årene, vi står på terskelen til evigheten. I 1904 sier hun, det ser ut for meg så vi skal være i denne verden i mange år nå. Hvorfor? For menigheten har gått på avveier. Samme prinsipp som at når jødefolket kommer ut av Egypten, så ville Gud ta dem rett fra Egypten gjennom det røde hav, gjennom der og så rett inn i Israel. Men det tok dem en helt ny generasjon. De skiftet ut alle de gamle, det var et par mann tilbake av den gamle. Så var de modne til å ta seg inn. Men de kunne jo vært det hvis de ville, altså. Men de ville ikke. På samme måte, når den profeti kommer og lander fra 1844, så er det ikke fordi at Gud vil og sier, ja, vi må pine dem i noe 1844 år etter Kristus. Hvis han gjorde det, så var han noe annet enn det vi tog, en kjærlig og god Gud. Nei, grunnen er den at han kunne ikke få menigheten med seg til det før det. At menigheten kom i nedtrykkelse og i mørket på grunn av frafall. Akkurat på samme måte som jødefolket ikke fikk løftet oppfylt på grunn av frafall. Som Elvarefer sier oss til oss. Akkurat på samme måte er det med oss som det var med jødefolket den gang. Vi er her, og vi stamper i mørket, og kommer ikke av sted fordi vi ikke har gjort det som vi står og snakker om her. Det er betingelsen. Og Jesus, som hun også uttrykker det, når Jesus ser sitt bilde gjenspeilet i sitt folk, kommer han og henter dem. Og jeg sier, det er ikke, han vil aldri kunne rettferdiggjøres at han venter et øyeblikk utover det. For det er jo samme som han er arbitrær, han sitter der og sier, ja, vi kommer sånn, vi sier kvart over ni, tar vi det. Det er jo tilfeldig. Gud venter, han lengter etter å komme og hente sin menighet. Men menigheten, hvis han kom nå, så var vi jo fortapt. Vi må gjøre saken opp. Han kan ikke komme før han har sonet en annen gang. Ypperste presten, han kom jo ikke inn her i helgen, og så kom han løpende ut igjen i forvirrelse. Han kom ikke ut før han hadde solen, han hadde disse bjellene nederst på sin kjortel, og så lenge det var noe røkelse inne her, så man kunne ikke se inn, og det var ingen som kom inn, så lenge man hørte bjellene klinge, så var ypperste presten i livet. Enda var han i gang, og han kom ikke ut før han hadde solen. Hvor lenge blir Jesus stående i den himmelske helligdom? Han blir stående inn til hans menighet har lagt sin synd over på ham og lar han beholde den, for han kan sone den en annen gang. Hvor lang tid tar det? Det vet jeg ikke. Det er du og jeg som bestemmer det. Det er derfor Peter sier vi må fremskynde dagen for Kristi komme. Derfor svarer på hvorfor skal det gå så lang tid? Ja, det er menighetens frafall. Det står direkte i den samme profeti som snakker om 1844 i Daniel. I den samme profeti, i den samme kapitel står det at menigheten er nedtrampet på grunn av frafall. Det har aldri vært annerledes. Sånn var det i dommertiden, sånn var det på til alle tider i Guds folk. Sånn er det også i dag. Alle løfter og alle trusler gikk på betingelse. Og hadde menigheten vært moden før, så hadde Jesus kommet før til sin helligdom. Så hadde han kommet igjen en annen gang, som Elvard sier, kort etter 1844 ville Jesus være tilbake hvis menigheten hadde vært tro. Kunne Jesus først komme vært før? Ja. Så ville den profeti med de 70 år, de 70 uker, mener jeg, de 490 år, uten en helt annen profeti. Det är att Gud har kännskap till hur folk gör. Det är han som bestämmer. Han ser vad vi bestämmer, det är vi som bestämmer det. Och det är därför den datum står. Det är för att Gud har funnit på, ja, vi ska vi sätta ett par datum. Är ni med på det där principen där? Okej, okay, nu måste jag snacka med er, men hör, det kan bli så tört och faktuellt det här. Jag ska försöka kort att uppsummera vad jag önskar att säga. Jag önskar att säga att vi som syndagsadventister har fått fatt på en sannhet som heter helgdomstjänsten. Och idén med den är knutet till en profeti, Daniel. Till en helgdomstjänste med tre stora högtider förbundet med helgdomen. Och dessa exemplificerat först och främst med dessa dyra offringar och den prästetjänst i Gamla testamentet. Men så kommer Jesus. Och när han introducerar den nya helgdomen, den himmelska, och när han kommer i förgården, så följer han den kalendern. Och när han förlater förgården och far till himlen och sänder helgdomen, så följer han den kalendern den 15:e dag efter påskesabbat. Och det är därför adventisterna tror att det är den kalendern och den samma profeti om Jesus som berättar att nu är han där. Då har du kopplat ritene från helgdomstjänsten, helgdomstjänstens kalender och profetien, de tre ting. Och så är det frälsesförståelsen för det. Det är detta med soning, soning, soning alla dagar. Och där är det stora spörsmål. Visst är soning alla dagar, varför är det en stor försoningsdag? Och att du och jag kunde förstå det. Utan att vi förstår det kan vi inte främja och främskynda Guds rike. Vi må veta att han vill det nu. Det är därför vi sa i förmiddag, eller vad det var vi sa det, att Jesus kunde dö här samman med sin discipler utan att de förstod det. De blev chockade och förfärdade att han döde och förstod det efterpå. Och alltså det kom bak på disciplerna här i år 31. Det kom bak på adventisten i 1844 att Jesus var gått in här. De förstod det efterpå. Men det ligger i sakens natur att när han kommer ut, hvis han ska komma ut, så är det tingelsen att du förstår det för han gör det. Du kan inte komma för sent som adventist. Det är en ting att komma sent, men det är förfärligt att komma för sent. Och det är alltså för sent. Därför är det maktpåliggande viktigt att förstå helgdomstjänsten och förstå vad Jesus nu gör, så vi kan vara med han nu i att främja den sak som han har med något annat på sitt sinn och fullbude frälsningsverket och företa den andra och sista försoning. Låt oss lägga vår synd på han. Vad syns du om det? Är det ett dåligt förslag? Nej, jag kan säga att du syns det är ett gott förslag. Det är ett vidunderligt förslag. En gammal synder, en förhärdet egoist, kan bli fri, skyldfri, sett på som man aldrig har syndet, och kan vända sig om öjblick för öjblick, dag för dag, och leva med Jesus som sin syndbärare i trygg förvissning om att han tar det in i sin sista försoning. Och när han kommer tillbaka så hämtar han dig. Därför det står så där vår frälse som vi känner. Det är det som är det stora målet och det är det vi vill.